Du lyssnar på Åtel av Inger Skaris, uppläst av mig, Marie Rickardsson. Säg till dig själv vid dagens början: jag kommer att träffa beskäftiga, otacksamma, oförskämda, opålitliga, elaka och föga sociala människor. Allt detta har drabbat dem på grund av deras okunskap om gott och ont. Marcus Aurelius. Prolog. Han springer längs skogsvägen utan att se sig om. Genom sin egen häftiga andhämtning hör han hur motorljudet kommer allt närmare. Han ökar farten och viker av från vägen, tar ett språng över det snötäckta diket och försvinner in bland träden. Här måste han sakta farten. Snön är djupare in i skogen och det frasar när han trampar igenom den tunna skaren. Det blir svårare att ta sig fram, men han fortsätter längre in mellan de mörka trädstammarna. Han och hans följeslagare har rört sig genom skogen i dagar. Ingen av dem vet hur länge de har färdats. Hon är havande, men ännu är det inte så påtagligt att det gör dem långsamma. De håller en jämn fart under dygnets ljusa timmar, och först när mörkret faller kommer de till vila. Under de kyliga nattimmarna sover de tätt hopkurade för att hålla värmen. Himlen hade börjat ljusna vid horisonten när han vaknade med en känsla av att något var fel. Kanske var det ljudet som hade trängt djupt in i drömmen. Han for upp och skärpte sina sinnen, och den plötsliga rörelsen väckte henne. Mänskliga röster hördes på avstånd och de började springa i motsatt riktning. Det dröjde inte länge innan han hörde fyrhjulingen igen. Han kände hur musklerna spändes och det blev svårt att andas. Förföljarna hade upptäckt dem. De rusade åt varsitt håll och tappade bort varandra i det första gryningsljuset. Nu vet han inte hur länge han har sprungit. Han vet inte vart hon tog vägen. Fyrhjulingen stannar ute på vägen och föraren låter motorn gå på tomgång. Han måste ha sett spåren som vek av in i skogen. De är så nära att han kan höra det statiska knastret från radion och deras röster när de koordinerar förföljandet. Han väljer den oländigare terrängen och springer upp för branten där fyrhjulingen inte kan följa efter. Med stora språng rör han sig från klippblock till klippblock, över stubbarna och de översnöade rishögarna tills han når krönet. Han stannar till ett ögonblick och ser sig vaksamt omkring, väl medveten om att de är flera som är ute efter honom. Motorljudet är mer avlägset nu. Antagligen har föraren valt att ta vägen längre bort på berget. Han springer mot norr längs brantens krön medan han ser sig om för att försöka få syn på henne. Men allt är bara tystnad och stillhet. Han hoppas att hon kom undan. Han ökar farten och följer den upptrampade viltstigen mellan de höga tallarna, där hans egna spår blandas med klövarna som passerat under natten, tills han kommer ut på ett kalhygge. Det skarpa ljudet av ett gevärsskott får honom att tvärstanna. Han byter riktning, bort från skytten, bort från stigen. Ett nytt skott smäller in i stenblocket intill, och rikoschetten viner över huvudet på honom. Han hukar sig, sneddar över hygget och springer så snabbt han orkar mot det skyddande skogsbrynet under tiden som skytten lägger an och siktar igen. Lungorna håller på att sprängas och hjärtat hamrar i bröstkorgen, men han lyckas precis rädda sig in i den täta skogen när det tredje skottet slår ner bakom honom. Han fortsätter rakt norrut, men han hinner inte långt in i skogen innan ett svagt ljud får honom att hejda sig. Han skärper blicken och lyssnar intensivt. Men nu är det alldeles tyst. Ändå vet han att någon väntar på honom där framme. Det är som en instinkt, omöjlig att förklara. Han vänder österut och börjar springa ner för branten, men hinner bara ta några steg innan han hör nästa skott. Adrenalinet pumpar genom kroppen och han märker först inte att kulan sliter sönder lårmuskulaturen, utan fortsätter att springa medan en ström av mörkrött blod rinner ut efter benet.